Astronauterna är vid det här laget mer än 32 000 mil från jordens yta. I rymdens oändliga vakuum kan ett enda snedsteg få katastrofala konsekvenser.
När man minst anar det händer det ofattbara.
Kodkatastrof är podden där du får återuppleva några av mänsklighetens största och mest omskakande händelser.
Lyssna på podden Kodkatastrof i Podplay-appen.
Podplay. Ja, hörni, att vara nykter i ett så alkoholvänligt land som Sverige är, det kan vara svårt och inte minst sagt ensamt. Podden Don't Wine About It finns här för dig som vill tacka nej till vin och gnäll och istället få mer nykter pepp och inspo. Du får ärliga samtal med olika gäster med fokus på ett liv utan alkohol och återhämtning från ett liv med kanske lite för mycket av det goda. Det är en väldigt speciell vecka för mig när jag släpper det här avsnittet och när jag spelar in det för den delen. Men när jag släpper det så är det bara 2 dagar kvar tills min lillebror skulle ha fyllt 34 år. Min lillebror som gick bort för över 2,5 år sedan nu. Plötsligt i en moppolycka i Thailand. Och det är alltid så himla det är alltid så himla jobbigt inför de här högtiderna och stora dagarna liksom. Det har jag märkt de andra 2 födelsedagarna som vi har hunnit ha utan honom här, att det liksom känns väldigt bara så tungt och jobbigt, och man får gå in i det där liksom, den här bottenlösa sorgen riktigt mycket. Och jag tycker ju för sig nu för tiden också att det är ganska skönt, det kanske låter konstigt, men att få gå in i den sorgen också, att få känna de känslorna, att få vara ledsen över honom, för det är ju på det här sättet som jag har kvar honom hos mig på något sätt. Genom att minnas honom och genom att få vara ledsen över honom. Och det är det, hur klyschigt den låter, som gör att jag vet, eller jag förstår hur mycket kärlek det finns till honom. Med tanke på den sorg som också finns, inte bara från mitt håll såklart, utan från min mamma och pappa, hela min familj, mina vänner, hans vänner framförallt såklart. Så ja, det är en speciell vecka, och det har verkligen varit en sån här vecka för mig där jag har reminissat väldigt mycket tillbaka i tiden, kan man säga. Och Daniel, min lillebror, han är ju såklart en så stor del av min uppväxt och hela mitt liv fortfarande än idag. Det är verkligen en lifelong best friend som jag inte ens mindes ett liv utan, eftersom att han bara föddes 2 år efter mig. Ja, jag har alltså reminissat mycket tillbaka den här veckan på tiden som har varit, och framförallt min uppväxt och sådär, för att jag blev inbjuden till nykterhetsrörelsens scoutförbund och gjorde då en föreläsning om att gå från en ung och osäker tjej som hittade mod i alkoholen till att idag leva ett nyktert liv med mer närvaro och att stå starkt och stabilt i mig själv. Och hela min historia egentligen börjar ju där i Linköping. Eller egentligen börjar den faktiskt i USA. Jag föddes i USA faktiskt. Mina föräldrar bodde där när jag föddes. Och nu ska du inte tro att jag ska dra en 36-årig lång historia här, för nu inser jag att det låter säkert så när jag börjar prata så här. Så är det inte. Utan det jag vill inte ljuga bara, det är så jag känner. Allt började egentligen i Texas, USA. Men sen så flyttade mina föräldrar hem väldigt, väldigt tidigt om mitt liv. Jag var bara några månader gammal när de flyttade till Sverige. Så att, ja, det hela började i Linköping och jag hade en jättetrygg och fin uppväxt och sådär. Men ändå så var jag så extremt osäker och blyg liten tjej. Framförallt när jag kom upp där i tonåren. Och gud vad jag inte saknar att vara tonåring. Alltså det kan vara det värsta som finns. Det var fruktansvärt att vara tonåring, tycker jag. Jag tror att många kan hålla med mig om det. Att tonårstiden är... Ja, den är ju... Ja, den är inte rolig. Oavsett om... Alltså man har, oavsett vad man har gått igenom, så tror jag att många har haft det tufft på ett eller annat sätt. Eller? Ja, du kanske hade en dröm tonårstid, vad vet jag. Men det är också någonting nu när jag snart ska bli mamma redan tänker på nu. Att jag ser... Alltså gud, jag ser verkligen inte fram emot att bli tonårsmorsa. Det kan inte vara lätt att ha med en tonåring att göra. Verkligen inte. Och fy fasen alltså. Men så cred till alla de som går igenom och har gått igenom en sån period att ha tonårsbarn. Och cred till alla oss som har klarat oss igenom tonåren också, såklart. Men i alla fall, som tonåring så var jag... Ja, men jag var väldigt... väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen, som sagt. Och jag kommer ihåg att jag alltid kände mig som att jag var annorlunda och fel och utanför. Inte för att någon någonsin sa det till mig, för det var aldrig någon som gjorde. Men det bara var den här, du vet, inneboende känslan av att det är något som inte stämmer här i mig. Jag är nog på fel plats, eller... jag är så annorlunda från alla andra. Och jag bara kände mig så fel i vilket sammanhang jag än var i, på något sätt. Och därför vågade jag inte heller visa mig själv utåt. Och det ledde ju också till att jag inte riktigt tog reda på vem jag faktiskt var under den här tiden. Utan jag bara var den som jag trodde förväntades av mig och var den som jag trodde skulle få flest personer att tycka om mig, typ. Och det är ju så sorgligt när man tänker på det. Och någonting som också blir väldigt tydligt nu så här i efterhand, som jag absolut, absolut inte såg då. Ja, men det var ju att jag hela tiden egentligen eftersträvade och var på jakt efter perfektion. För jag satte en sån himla press på mig själv i alla situationer, hela tiden, överallt, i alla sammanhang som du kan tänka dig. Alltså det var liksom press på mig själv i att prestera på prov i skolan, press på mig själv att prestera i mina umgängen. Alltså jag kommer ihåg att jag var ju väldigt tyst och tillbakadragen, därför att jag tänkte så mycket att tänk om jag säger någonting som blir helt fel, och vad ska de tycka om mig då? Det var ju därför jag inte sa något, för då var det bättre att inte säga något. För så fort jag sa någonting så tänkte jag, oj, vad var det där jag sa? Vad ska alla tycka nu om det här? Åh, gud, nej, det var så hemskt att bara tänka tillbaka på det nu. Att liksom, att det var så jag gick runt och kände på något vis att, ja, men att liksom, jag måste vara perfekt, annars så är jag värdelös. Och det var ju... här då som alkoholen kom in som en räddare i nöden, minst sagt. Alkoholen blev en så stark lösning mitt i allt det här. En lösning på det här problemet. För att när jag drack första gången och blev full, då var jag 17 år. Och jag kommer aldrig glömma den känslan. Alltså den känslan gav mig den här det här självförtroendet. Den gav mig en chans att få slappna av. Att slippa tänka på alla saker som jag borde göra, att jag borde se ut på ett visst sätt, jag borde göra på ett visst sätt. Alla borden och måsten bara försvann rakt ut genom fönstret, lika snabbt som jag drack ungefär. Och det blev som att jag vet inte, alltså det var bara så skönt. Jag kunde äntligen släppa taget om allting och bara få vara och bara så här, prata med personer som jag inte vågar prata med annars och bara säga saker som jag inte vågar säga annars. Jag blev mycket mer avslappnad på alla möjliga sätt och jag bara älskade den känslan så mycket. Så det var klart så in i 17 att jag ville fortsätta jaga den känslan sen. Att det blev liksom min lösning nu på att tänka att jag kan må så här bra. Och nu vill jag bara fortsätta må så här bra. Och det var ju där min alkoholkarriär, som jag brukar kalla den, det var ju där det började och fortsatte ju egentligen på samma sätt. Och som sagt, det här är ju verkligen någonting som jag har sett i efterhand hur det blev. Alltså hur jag använde alkoholen på det sättet. För det var ingenting som jag reflekterade över då. Absolut inte. Och sen när jag blev nykter, för snart exakt 3 år sedan, då fanns ju den här jakten på perfektion. Eller tror ni att jag måste vara perfekt i allting? Den fanns ju fortfarande kvar. Den försvann ju inte bara för att alkoholen försvann, tyvärr, utan snarare så kanske den också blev mycket tydligare än vad den varit innan på något sätt. För att nu så stod jag liksom, jag stod naken inför den där versionen av mig som alltid tycker att jag gör allting fel. Och som hackar på mig hela tiden och säger att jag borde gjort si, jag borde gjort så och så vidare. Det här är någonting som jag fortfarande jobbar med många gånger, även fast den rösten inte får ta över lika mycket som den har fått göra tidigare i mitt liv. Och nu bedövar jag den inte på samma sätt som jag har gjort förut, utan jag har också kommit att liksom få en acceptans kring att den är där och inte ge den så jäkla mycket luft bara. Och jag vet när folk har pratat om sånt här innan, att bara ge inte de där dumma rösterna något utrymme och bara låt dem passera som mål. Så jag så här, hur fan då? Alltså. Så jag vet att det kanske låter så himla enkelt. Och det är inte det. Absolut inte. Det är det verkligen inte. Om du som jag har försökt göra det här, så vet du att det är inte enkelt. Men det går. Och ja, cred till dig som också har i så fall tagit dig igenom en sån här sak. Så nu i alla fall då, när det har gått snart 3 år sedan som jag blev nykter, så blir jag ju som sagt väldigt nostalgisk och tänker på vad hade jag behövt där istället i tonåren. Jag tror någonstans på att jag behövde göra den här resan och att det var menat för mig att göra den på det sättet som det har blivit. Men låt oss säga nu att vi kan spola tillbaka tiden och vi kan göra saker annorlunda. Vad hade jag gjort? Vad hade jag behövt då? Och för det första så är det ju verkligen det här att förstå att jag behöver inte vara perfekt, annars är jag värdelös. För det är som att det finns bara 2 sidor. Antingen så är jag asbra och perfekt, eller så är jag värdelös. Oavsett hur liksom litet eller stort det här misstaget, som jag kallar det, är, så blir det ändå bara, alltså det finns ingen gråzon i att så här, det där kanske inte var jättebra, utan det är så här, jag är sämst. Åh, fy fan vad dålig jag är. Alltså det blir liksom så här, det blir så svart eller vitt liksom, att jag har jagat efter att vara perfekt. Jag har jagat efter ett ideal som inte ens går att uppnå, för vi är människor, vi kan inte agera perfekt eller vara perfekta hela tiden. Alltså det är ju bara så. Och där hade jag ju behövt att prata med någon som hade kunnat spegla mig i det här och få mig att förstå att det gör ingenting att du inte vet vad du ska säga när du är med dina vänner, eller det gör ingenting om, om du misslyckas med saker och ting och sådär. Men problemet var ju, eller vad ska man säga, kanske inte problem, eller jo, på ett sätt, för att grejen var, så ska jag säga mer, grejen var att jag, det var ju inte som att jag inte hade vuxna personer att prata med. Jag hade föräldrar som verkligen brydde sig om mig och var måna om mitt mående. Men jag tror att det var väldigt, väldigt svårt för vuxna i min närhet att komma åt mig. Därför att jag förstod ju inte själv riktigt vad som var problemet. Det var inte som att jag gick runt till folk och sa att så här, jag pressar mig själv as mycket och mår dåligt över det. Det berättade inte jag för någon. För jag fattade inte det själv. För jag bara gjorde det. För det var så naturligt att göra det. Men jag hade behövt prata med någon som hade kunnat ge mig perspektiv. Alltså någon som jag kände förtroende för och som jag kunde öppna upp mig för. För att verkligen se mig själv. Någon som kunde spegla mig. Någon som var opartisk. Där jag liksom inte behövde tänka på den personens känslor. Utan bara kunde vräka ur mig saker. Precis som man gör när man går i terapi till exempel. Därför jag älskar terapi. Det är så skönt. Alltså... Nu är terapi väldigt, väldigt, väldigt vanligt, mer än vad det var när jag var tonåring, tror jag. Men ändå att det är så här, jag tycker ju att alla borde gå i terapi. För jag tror ju verkligen på att vi alla behöver den där spegeln, den opartiska spegeln som vi kan få vräka ur oss allt som vi behöver till. Saker som vi inte ens visste vi behöver vräka ur oss. Och på det sättet, hade jag kunnat få den chansen, så hade jag kanske kunnat ja, men då hade jag kanske kunnat komma ifrån att jag måste vara bäst och perfekt på allt, annars är jag värdelös. En annan sak som jag hade då kanske med den här personens hjälp behövt hjälp med att förstå, eller det jag hade behövt förstå helt enkelt, det är att känslor är inte farliga. Bara för att saker och ting känns jobbiga och bara för att det känns jobbigt att jag känner mig värdelös till exempel, så är det inte farligt, för det går över och jag behöver inte bedöva de här känslorna. För det är det här som jag fortsatte med under resten av mitt liv, eller på att säga. Nej, men in i mitt vuxna liv också. Det var ju att när jag hittade alkoholen så tidigt för att bedöva de här jobbiga sakerna, så blev ju det min go-to till att fortsätta bedöva jobbiga saker som kom in framöver. Även när det inte bara handlade om känslor av att känna sig värdelös, utan även andra saker. Det blev den lättaste flyktvägen, kan man väl säga. Att slippa känna. Eller att få känna mer när man kände sig glad. Du vet, sådär. Och som sagt, jag hade ju folk runt omkring mig. Och jag vet att jag hade folk jag hade kunnat prata med. Jag minns till exempel att jag till och med gick till en kurator en gång. Men jag tyckte inte det kändes bra efteråt, så jag gick inte tillbaka dit. Och jag inser i efterhand att det var ju för att jag satte inte ord på det jag behövde sätta ord på något sätt. För jag visste inte riktigt vad jag kände eller tänkte eller tyckte eller någonting. Och jag hade ju andra vuxna i min närhet också. Så där, men jag visste ju liksom inte... Alltså som jag kände mig trygg med. Men jag visste liksom inte ändå vad det var som var fel. Så hur ska jag då kunna prata med någon om jag inte vet vad som är fel? Om jag bara är i min autopilot och kör på... Alltså, eller mina tankar är på autopilot, ska jag säga, där de bara är där och tar över hela mig utan att jag ens har chans att reflektera över det. Så det viktigaste av allt som jag hade behövt där i tonåren, det hade varit att börja förstå mig själv först och då arbeta med medveten närvaro, som jag är en så stor spokesperson för. Men det är verkligen det där. Alltså, för när man arbetar med medveten närvaro, så blir det som en inbjudan till att börja uppmärksamma att man faktiskt har ett problem som man kan ta hand om. För jag hade ju ingen aning om det då. utan jag distraherade mig från sanningen genom att inte vara här och nu. Jag hade ingen aning om, till exempel då, för att jag aldrig stannade upp och reflekterade över mina handlingar, att oj, jag dricker ju för att jag känner mig otillräcklig. Jag känner att jag har ångest, jag känner mig pressad, jag känner att jag vill släppa på allt det där. Det är därför jag dricker. Hade jag varit mer medveten närvarande så hade jag nog förstått det och hade kunnat bearbeta det här problemet på ett annat sätt än med alkoholen. Sen tror jag att det är svårt för många tonåringar att göra de här reflektionerna idag, tyvärr. Jag är så avundsjuk på för jag har hört att i Indien till exempel så får ju skolbarn lära sig yoga och meditation i skolan. Varför har inte vi så? I alla fall så tror jag på det här med medveten närvaro, inte bara för tonåringar som precis har börjat dricka, utan för oss alla egentligen. Och det här kan vara en så himla bra grej att börja reflektera över i sitt eget liv, om det är så att man känner att man vill förändra sin relation till alkohol, eller om det, man känner att det är någonting som skaver men jag vet bara inte vad det är. Så är det verkligen att stanna upp, observera och se vad det faktiskt är som händer. Och ett sätt att göra det på, det är med ett verktyg som inom KBT kallas för SBK. Situation, beteende, konsekvensanalys. Som jag brukar använda när jag coachar mina klienter som vill ändra sin relation till alkohol. Oavsett om det handlar om att de vill sluta dricka helt eller dricka mindre. Och den här SBK:n, jag ska försöka vara lite pedagogisk och gå igenom den här nu, tänkte jag. Men S:et står ju då alltså för situation. Och det är både externt men också internt vad det är som händer innan man börjar dricka. Om vi tar det som exempel. Så för mig när jag drack så var ju det mest liksom att det som hände var att när jag drack, den vanligaste situationen var att jag visste att jag skulle iväg och träffa folk. Och inom mig så tänkte jag att okej, jag ska iväg och träffa folk. Ja, men då får jag äntligen passa på att dricka. Eller då måste jag dricka för att jag ska kunna vara social med de här personerna. Och jag kände mig både nervös men också taggad på att jag skulle få dricka, så att jag hade liksom en bra känsla i kroppen. Och beteendet i det här då, det blev vad jag faktiskt gjorde i den här situationen. Det var att jag började dricka redan när jag var hemma, för att jag visste att jag skulle iväg till den här tillställningen. Så jag drack hemma lite grann, några glas kanske, och sen kom jag till den här platsen där jag träffade de här människorna, och så fortsatte jag dricka. Och det som hände kortsiktigt, vi har kommit fram till K1, alltså konsekvensen, den kortsiktiga konsekvensen, det blev att jag tänkte att vad skönt att äntligen vara här, jag behöver inte ens tänka på morgondagen, jag behöver inte ens tänka på alla måsten och borden, nu är jag bara här, här är allt som räknas. Och mina känslor var liksom, det var eufori, det var glädje, det var närvaro, det var liksom, det var så härligt. Så härliga känslor. Så vad gjorde jag då? Jag fortsatte att dricka mer och mer och mer. Det fanns ingen hejd. Och den långsiktiga konsekvensen av det här, det blev att mina tankar typ dagen efter eller dagen efter var varför har jag gjort det här mot mig själv en gång till? Hur fan kan jag göra så här mot mig själv? Gång på gång på gång på jävla gång. Vad är det för fel på mig? Och mina känslor var hopplöshet, ångest, sorg, ilska. Och jag, det som hände var att jag fortsatte den här cykeln för att några dagar efter börja dricka igen för att slippa de här känslorna. Och jag tror ju verkligen som sagt att att det här är någonting som kan bidra till medveten närvaro. Att lära sig att stanna upp. Man kanske inte behöver göra en sån här liksom genomgående analys så, om man inte vill, men att ändå bara stanna upp innan man agerar på saker och ting för att lära sig att känna in i sina känslor och förstå sig själv mer. Och som sagt, hade jag förstått att jag började dricka på det där sättet för att fly mig själv och fly mina egna krav, så kanske jag hade kunnat börja jobba med de bitarna hos mig själv på ett mer sunt sätt än att fly med alkoholen. Men det är ju som sagt någonting som jag har kunnat göra nu istället, längre fram i nykterheten. För att nykterheten har hjälpt mig att få syn på de här sakerna. Att bli mer medvetet närvarande. Att kunna vara med det som är och förstå och inse vad det är som pågår. Jag hade aldrig kunnat göra det om jag inte hade tagit bort alkoholen som den där bara skynket som bara hängde för allting och dolde allting för mig som jag samtidigt inte ville se, men som jag var tvungen att se för att kunna komma in i ett liv med välmående och lycka och kärlek och grundning. Ja. Och jag är så ledsen för att den där unga Sara var tvungen att, eller unga, jag är fortfarande ung, men den där yngre versionen av mig själv var tvungen att gå igenom det som hon gick igenom. Och jag har men jag har liksom accepterat att det var min resa. Och jag fortsätter med min resa i nykterheten med alla utmaningar som kommer med den, men också med allting som är så himla underbart som kommer med den. Och på tal om medveten närvaro så vill jag också lite snabbt nämna mitt program 30 nyktra dagar med närvaro, där du får övningar i både mindfulness, yoga och meditation, och du får stöttning och guidning från mig i att klara 30 dagar utan alkohol. Vi drar igång en ny omgång måndag den 5 januari, så häng jättegärna med på tåget då för att starta ditt år med mer närvaro. Så med det sagt, tusen tack till dig som har lyssnat. Och så vill jag passa på att säga också att du jättegärna får hjälpa mig att stötta podden genom att likea, kommentera och dela avsnittet så att fler som behöver hitta hit kan få chansen att göra det. Vi hörs snart igen. Ja, tusen tack för att du lyssnar på Don't Whine About It. Och vill du ha lite extra nykterhetspepp i vardagen så föreslår jag att du följer poddens Instagram, Don't Whine About It podcast, så hörs vi där. Tack och hej!
Podplay, en del av